Det är härligt att få komma till Ursviken. Det är första gången. Tack att jag får komma. Jag har legat på lite grann faktiskt. Julia här. Nu hörde jag att hon skulle vara i Nordmaling. Så vi gick väl om varandra. Varför jag ligger på när jag ringer runt lite grann, det är för att jag tror att jag har ett budskap till den här sammanhanget och det som jag står i, det som jag kommer in i. Och det Gud har lett mig. Och det handlar inte om Emil Persson längre, utan det handlar om att hjälpa barn, hjälpa andra, hjälpa någon annan. Så därför är jag lite idogen, kan man säga. Jag ligger på lite grann. För att liksom, jag tror att ensam är inte stark, utan tillsammans så kan vi göra mycket saker, verkligen. Halleluja. Tack församlingsledning och Hanna att ni har tagit emot mig och att jag får komma en sån här söndag hos er, verkligen. En ära och nära att få stå i Guds församling oavsett var den befinner sig. Tillsammans så är vi Guds församling oavsett var vi är i våra städer och så vidare. Emil Persson heter jag och jag funderade, jag sa till Herren, men varför fick jag namnet Emil? För man har alltid hört liksom, ja men är du Emil i Lönneberga? Har du gjort hus nu igen? Jag var så less på det där liksom. Så jag frågade Gud bara vid något tillfälle att, men varför gav du namnet Emil? Kunde jag inte heta Göran eller någonting annat? Men då säger Herren till mig att, ja men jag gav dig det namnet för att det är ett av det här landets mest folkkära namn. Så att på något sätt att du ska bli godtagen i det här landet. Och det var för mig en tröst och en styrka och ett rema för mig, kan man säga. Från Herren. Jag har 3 barn. Manoa 17, Nathanael 15, Jemima 12. Ni får gå hem och plugga och kolla vars finns de här namnen i Bibeln. För de finns med i Bibeln. Det kan bli mycket huvudbry. Det är väl inte de namnen som man tänker på först och främst. I alla fall, jag lämnar det till er. Hemläxa. Min fru Nicolina, före detta Bolving, en missionärsbarn i Etiopien. Hennes föräldrar har varit i Etiopien och tjänat i 12 år, tror jag det blir. Och hon har varit där 6 år. Och jag och hon har varit där 1 år, eller var tänkt 1 år. Sen var det gravida. Så att då får vi hem och födde Manoa hemma. Jag har skrivit ett manus till en bok faktiskt. En självbiografi om all min resa, all traumatik. Även glada saker också. Roliga saker som man gör med Gud. Jag gillar liksom Gud på det sättet. Man har en rolig relation och en genuin relation. Jag många gånger kan vara ganska irriterad på Gud faktiskt. Jag kan vara arg på honom. Jag kan vara frustrerad. Jag kan precis säga som jag vill. Som jag känner på insidan. Jag tycker att det är riktig kristendom. Jag gillar inte när man har religiösa liksom, beteenden, handlingar, ord och man ska låta och se bra ut. Utan man kan vara ärlig med Gud. Och det är det som jag verkligen får vara med Gud. Det är min Gud. Jag har många gånger, eller vi har varit i många länder, jag speciellt. När vi varit gravida så var Nicolina hemma med barnen. Men då fortsatte jag resa till olika länder. Jag har varit säkert 7-8 länder. Jag har varit i Etiopien 8 gånger. Etiopien har varit 3-4 gånger. Sri Lanka har varit 8 gånger. Jag har varit i Tanzania, Bulgarien. Till och med Ryssland får jag. Tänkte jag vill inte bara fara söderut. Jag vill fara till något annat håll. Tänkte jag, men jag följer på till Ryssland. Och alla de här resorna jag gjort har bara varit missionsuppdrag. Jag har aldrig varit på såna all inclusive resor. Jag tänkte, vi sa det Nicolina, kanske vi ska boka en all inclusive någon gång. Så vi gjorde det, men det slutade med att bolaget gick i konkurs. Så det vart ingen resa med all inclusive. Så vi har legat liksom i hyddor och vi legat liksom, ja men hur som helst som missionärer gör liksom på riktigt. Jag har skrivit en bok om ett manus och jag hoppas att den ska tryckas någon gång i framtiden. Vi får se vad Herren har tänkt. Och dels är det för att dels tömma ur det som finns på insidan för min egen skull. Men också tror jag att det kan vara en hjälp för många människor att se att Gud är på riktigt och han kan hjälpa människor. Jag är alltså, om man startar min resa som nyfödd, höll jag på att säga, det är inte den bästa starten i livet. Hur många har läst den här artikeln i VK? Är det några som har läst den? Har den kommit ända hit upp? Den kanske inte har gjort det. Nej, okej, okay, intressant. Nej. Ja, just det, så är det. Precis, jag är ju passerar gränsen, ja. Så är det. Det tänkte jag inte på. I alla fall gjorde VK en artikel om mig, och den var en framsida och även två helsidor på insidan där. Där kan man läsa om min berättelse och min resa. Jag började alltså som 3 månader bebis, precis som Moses, i vassen, eller vad säger jag, överlämnad, lämnad på en trappa till ett resthouse, alltså ett hotell där infödaren kan ta in, det är lite billigare. Lämna där, åt ödet kan man tänka och tycka, men Gud, han har andra tankar och planer, eller hur? Han har förunderliga planer, fantastiska planer. Han lämnar inte någon människa. Han är alltid där. Polisen kommer dit och tar hand om mig tydligen. Och för dokument och så vidare. Och sen flyttas jag till ett spädbarnsbarnhem. 2 mil därifrån, det kan man undra varför. Det här dokumentet fick jag inte tag i förrän... Det är bara 8-9 år sedan jag fick tag i det här dokumentet. Jag har alltså letat min mamma i 25 år. Jag fortsätter fortfarande. Jag är den personen som inte ger upp, har jag märkt. Det är en liten akilleshäl. Jag vet inte om det är gott eller ont egentligen. Men jag fortsätter. Jag ska ner nu också. Vi kommer att starta upp det här barnhemmet här i maj. 3 maj kommer vara invigning. Så ska jag ner. Och i den resan kommer jag också delvis också kolla upp lite grann om jag kan hitta min mamma. Så ni förstår att det finns någonting på insidan som inte ger upp. Och jag tror att det är en bra egenskap på ett sätt. Vi får se. Får gärna be för det. Jag först en till ett annat barnhem där då min mamma och pappa, föräldrarna, kommer från Sverige och hämtar hem mig. Jag är 2,5 år gammal. Kom hem till Sverige hit, och ni förstår ju att det blir omtumlande. Både kulturen, språket, maten, klimatet, människorna, alla är vita. Här ser jag också alla vita. Så att det blir en otrolig chock, ska jag tro, här på insidan. Jag ser här en broder där bort. Alla vi bröder och systrar ändå, men ni förstår tanken. Jag får bo med min mamma och pappa där 2 år. Sen händer det som inte får hända. Jag och pappa ska ut till en lada där vi har en skördetröska. Han ska meka i den. Och du vet, jag kan se framför mig, vi klär oss. Jag är lyrisk, jag ska få se den här stora maskinen. Som pojkar gillar ju traktorer och stora maskiner. Mamma ska fara handla i Vännäs, 1 mil ifrån. Och jag och pappa far dit. Det blir inte som vi har tänkt. Det blir ingen solskens kväll där. Han kläms mellan skördetröskan och en bjälke i den här lilla ladan. Som är bara en bit ifrån huset där vi nu bor i, som jag tagit över. Mamma kommer efter en stund. Jag ser mig själv. Jag vet inte hur det här kan gå till. Om den dröm som jag haft efteråt. Så utifrån så ser jag mig själv. Springandes här i ladan. Och sätter mig i bilen. Jag hör hans namn, ropar, skriker Emil. Jag sitter där i bilen och väntar tills... Vad ska jag vänta på? Tårarna rinner säkert. Förtvivlan. Ni kan veta, ni som är barn, hur ett barn kippar efter andan. Tårarna rullar. Jag sitter i baksätet, ser min mamma komma gåendes på åkervägen. Hon har kommit hem. Det har gått över en timme säkert, om man räknar ut tidsmässigt. Hon inser att någonting har hänt. Varför är ni inte tillbaka? Så hon kommer gåendes där på åkern. Solen lyser, den fredag eftermiddag. Allt det här stämmer när jag förklarar för mamma hur jag ser den här bilden framför mig. Jag ser hon har en gummistövla till och med på sig. Hon får bli varse om vad som har hänt. Hon är inne i ladan och ser vad som har hänt. Hon tar mig under armen, springer hem förtvivlad. Ringer, journummer, akutnummer alltså. Till saken hör, ambulansen kommer dit, brandkåren kommer dit, polisen kommer dit. Det finns i den här artikeln också. Till saken hör att farfar kommer dit. Han är brandman, deltidsbrandman. Han får se sin egen son fastklämd i den här ladan. Så ni förstår att det är en traumatisk situation där. Han förs till sjukhuset, Umeå Norrlands universitetssjukhus, på fredag eftermiddag. 2 ambulanser på plats. Mamma får åka andra. Jag fick inte följa med. Jag var hos mormor i andra huset som vi har där. Han läggs i koma på grund av de skador som jag invetters. Och efter ett tag så inser de att det här kommer inte att gå vägen. De väcker upp honom på söndagen och inser att ja, men du får göra ett test och se. Men han får säga sitt farväl där. Mamma får säga farväl för att det går inte. Ursäkta, det är tufft. På något sätt så dör också jag. Jag blir en inåtvänd människa, en liten pojke. Tyst, tillbakadragen, rädd. Till saken här också sen, bara drygt ett år senare så träffar min mamma en annan man som inte är så bra. Första året går bra. Jag har i den här boken har skrivit om det här. Jag var hem till honom i hans lägenhet i Umeå. Han hade en godisklubba som var ganska stor. En grön godisklubba. Jag kan till och med se den framför mig med text på där och så vidare. Jag är bara 5 år gammal där, drygt. Och han säger, vill du ha den här godisklubban? Självklart vill en liten pojke ha en godisklubba som är så här stor dessutom. På något sätt så blir det för mig när jag blickar tillbaka, det blir ungefär som Edens lustgård där djävulen säger, ta det förbjudna frukten, ät den. För mig blir det ungefär så. Det öppnas upp ett helvete för mig. Bara året där innan så vänder hela situationen. Jag får alltid stå i vakt. Alltid liksom. Och då växer jag upp i en tillvaro i 15 års tid. I rädsla, i fruktan, i nervositet, i orolighet, panik, ångest. Jag vet inte hur många gånger jag gråtit mig till sömns. Det är fler gånger än jag inte har gråtit mig till sömns. Från 5-6 år gammal till 21 år gammal så lever jag i den här miljön. Och det är ju inga bra förutsättningar. Ni förstår att livet blir inte som det var tänkt, som Gud hade tänkt kanske. Eller jag vet inte allt, men förstår inte allt än idag. När jag är 21 år gammal, då får jag ta emot Jesus Kristus genom Johannes Nestande. Jag vet inte om ni känner till honom. Han jobbar på Volvo lastvagn tillsammans med mig då. På den tiden så hade jag mycket alkohol. Jag började tidigt, jag började när jag var 15 år med alkohol. Festa fredag, lördag, ibland onsdagar, ständigt, flera års tid. Mamma undrar till slut, ska du bli alkoholist? Nej, jag skrattar, jag är skämsamt, det är lugnt. Men hade jag inte blivit frälst, då vet jag inte var jag var idag. Jag blir frälst och får möta Jesus. Får möta en som älskar en. Jag läser i Guds ord att det finns en Gud som älskar en. Jag har aldrig någonsin fått höra de orden att någon älskar mig. Aldrig någonsin fått en kram. Jag vill att ni hör och förstår det här. Aldrig någonsin fått en kram. Aldrig någonsin fått ett uppmuntrande ord. Att du är duktig, vad bra gjort. Aldrig någonsin gjort några roliga saker tillsammans med mina föräldrar. Min mamma är ju, hon har god relation med idag, det hörde jag också även då på ett sätt, men det är tack vare den här mannen då. Så det har sett i sina spår och det blir en helt ny värld som öppnas upp för mig. Och jag hade svårt att ta emot kärleken. Jag hade svårt att förstå att någon kan älska mig. Och när folk bara kramar mig när jag kom in i kyrksammanhang, jag tänkte, vad hände? Vad är det här? Det här känns så obekvämt. Det var inte liksom, känns awkward, liksom olustigt nästan. Än idag kan jag ha lite svårt att kramas, men jag tycker ändå om att kramas på något sätt. Det är svårt balans. Jag kramar mina barn jättemycket. De säger, pappa sluta kramas. Men jag kramar dem jättemycket. Jag säger ofta till dem, du är fantastisk, du är underbar. Jag har gjort det alla år. Jag har sagt åt dem att ni kommer bli kändisar. Ni kommer träna på autografen. Gör liksom allt. Liksom. Ni kommer lyckas i livet. Det som jag aldrig själv har fått höra. Det har de hört mer än någonsin. Liksom. Ja, kära Gud. Men så säger jag åt mamma där, eller i det här sammanhanget så när jag blir frälst så efter ett år så känner jag att det här går inte längre. Jag måste säga, jag måste konfrontera. Så jag gör det. Jag bor i mormors hus. Jag Jag är 18, eller jag har ju flyttat ner dit och bor där då. Och så, sen så tänker jag att nu ska jag gå upp. Jag ber kraftigt, jag ber långt, länge. Och så tar jag mina steg mot huset som ligger bredvid där de bor då, grannhuset. Jag kommer bara halvvägs. Sen bär jag inte benen längre. Jag är för rädd, jag är för orolig, jag är för förtryckt, jag är för ängslig. Så jag vänder tillbaka, ber, ropar till Gud igen. Och så gör jag ett nytt försök. Jag kommer lite längre men inte ända vägen fram. Går tillbaka, ber, ropar igen. Och tredje gången så går jag. Och tredje gången kommer jag upp på bron och tar i dörrantaget. Och då tänker jag, nu är det för sent. Nu vet de att jag är här. Så jag går in, skakiga ben, rädd, förtvilad, torr i munnen. Ni vet hur det är, ni kanske har varit med om det. Sätter mig i soffan och ser på nyheten som vanligt den här tiden. Jag hade tajmat in det. Efter ett lång tid så konfronterar jag och frågar varför jag inte får en uppbackning eller ja, men allt det här, jag vet inte alla ord. Han blir skogstokig, rasande, på väg att flyga på mig. Mamma kommer emellan och bryter igenom liksom och räddar mig. Jag går ut därifrån och far till min dåvarande flickvän i stan. Och så ringer, på den tiden hade man ju inte mobiltelefoner eller man kan smsa. Så jag ringer telefonen och är ju förtvivlad och rädd. Vem ska svara? Ska han svara eller vem kommer att svara? Hjärtat klappar ju något grymt, ni förstår ju. Till slut efter många signaler så svarar ju mamma, tänkte jag. Och så säger jag till henne, jag kommer inte hem förrän han är ute ur huset. Du får inte se mig någon mer. Du kommer inte få se mina barn och så vidare om jag nu skulle få några barn, tänkte jag då. Det går några dagar. Du vet hur det är ju gärna för mig. På tredje dagen så ringer hon och säger att han har flyttat. Du kan komma hem. För mig blir det väldigt starkt. Andra gången hon väljer mig. Det här är den Gud vi tror på. Som hjälper i de här omständigheterna. Om du är i såna här situationer eller var i såna här situationer. Om du kommer i såna här situationer. Förtrösta på Gud. Lita på Gud. Det kan vara tufft. Det kan vara jobbigt. Men han kommer bära igenom. Det är därför jag vill vittna om att Gud är stor. Han är trofast i det här. Jag är en sån här kes. Det ser ni ju på den här tröjan. Jag tänkte att ni behöver se var jag kommer ifrån. En sån kes kan man tänka här i Sverige. Är det lönt Gud bryr sig om en sån kes? Det här landet är ju grundat på kristen tro. Jag säger vi. Vi har svenska flaggan med korset. Det är grundat på Guds ord, Guds 10 budskap eller vad jag säger. Ska han bry sig om en silankes? Så många gånger jag gått på åkerna där hemma och funderat på vad är meningen med livet. Det hade varit bättre att vara kvar i Sri Lanka än att vara en fattig tiggare där på gatorna än att vara här i strand som jag bor i Vännästrakterna. Så många gånger jag tittat upp mot himlen och gråtit och ropat och funderat. Då kände jag inte Gud. Jag bara ropade, finns det någon Gud som kan hjälpa mig? Så många gånger jag tänkt, får jag ta mitt liv, det var det bättre. Det var min största dröm när jag växte upp, att dö. Två gånger jag tittat i takbjälken hos mormors hus ifall jag ska hänga mig. Jag har testat, eller varit på väg liksom. Men jag var för feg, jag vet inte om det är en bra egenskap i det här sammanhanget. Men det gick inte, det vart inte så. Gud hade en annan plan. En lite kort resumé, vad du har framför er och vem Gud är. Amen. Tack Jesus. Jag ska ta en predikan tillsammans med er. Det som jag har stått på så många gånger i 25 års tid ska jag nu predika om också. Jag vill be en bön tillsammans med er. Fader i Jesu namn, jag ber Herre att ditt ord ska få bli talande och levande för oss här idag Herre. Jag ber att du ska tala in i var ens hjärta. Jag tackar för att du har tag hit de människor som ska höra det här budskapet idag, Herre. Jag tackar för att det budskap ska få ge hopp, ge tro, ge självinsikt och ge förtröstan på att du är Gud. Du är Herren, Herren. Du är Israels helige. Fader, jag tackar dig i Jesu namn. Amen. Halleluja. Min rubrik är tala ut. Hur ska det vara om jag stod här tyst? Jag har åkt från Umeå och så kom jag hit och så är jag helt tyst. Ni ska inte få något hopp. Ni ska inte få någon tro. Ni ska inte få något Guds ord. Jag står bara här och Jag bara säger, ser snygg ut. Nej, men eller säger jag, jag vet. Ja, vi kommer in på det. Ja, gör det ju. Vet man är ju längre fram än det här. Mm. Det är kvinnor som säger att deras män är för tysta. Kanske någon som knuffar till. Ja, men det, du måste prata mer. Det är män, de säger till sin fru att du pratar alldeles för mycket. Då säger du knuffar till ännu hårdare. Ja, det här med att tala. Det finns kraft i att tala. Det vet vi, Guds ord. Jakobs brev talar om det väldigt mycket. Det har makt att välsigna, det har makt att förbanna. Det har makt att upprätta, det har makt att förstöra. Tungan är kraftfull. När vi talar ut saker, därför ska vi fundera på innan vi talar. Ibland säger man tiga är guld, men nu vill jag inte tiga, utan nu vill jag tala ut det som är Guds ord. Mm. En del säger, när jag hört det ordspråket, mycket prat med lite verkstad. Jag gillar liksom egentligen lite prata mer verkstad. En del som pratar alldeles för mycket, det händer ingenting. Ibland kan man komma på möten eller jobb och så pratar de så mycket, men det händer ingenting. Man förstår inte vad de menar. Det är bara massa pladder. Jag gillar när det är konkret, tydligt, enkelt. Och så. Det tycker jag om. Jag är inte så egentligen jättetal för det egentligen. Jag är lite tudelad som personlig egentligen. Jag gillar egentligen att vara bakom lagårsväggen, var för mig själv. Men i anden så är jag någon annan tydligen. Jag märker det själv. Mm. Det står alltså kommer tron av predikan och predikan är kraft av Kristi ord. Mm. Om ingen predikade skulle ingen få tro till det evangelium som vi bär ut här i den här världen. Vi behöver tala ut evangeliet, säga någonting. Mm. Bibeln säger så här första Moseboken 1:1-3. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade i vattnet. Gud tänkte, var det ljus? Nej. Han sa det, var det ljus? Är det här? Han sa det, var det ljus? Han tänkte inte, han funderade inte. Det vore fint om det var det här och det här. Utan han började tala, var det ljus? Och det blev ljus. Han talade fram liksom hela den här skapelsen. Mm. Tänk dig bara om Gud har varit tyst där. Han bara, ja, var det fint med jorden. Lite människor, han tänkte här inne bara. Helt tyst. Då hade vi inte sett det vi har sett idag. Då hade vi inte suttit här idag. Är det här? Mm. Döda benens dal i Hesekiel kan vi också se. Det är flera sådana ställen jag kommer trycka på för att jag ska summera sen och visa på vilken kraft det finns att tala ut. Hesekiel 37:1 säger så här åt Hesekiel. Jag spolar fram lite grann. Då sa han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem. Ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren till dessa ben. Så jag ska låta ande komma in så att ni får liv. Jag ska fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka med hud och ge er ande så att ni får liv. Och jag profeterade som jag hade befallt. Och när jag profeterade. Notera. När jag profeterade. Alltså Hesekiel kunde ha sagt återigen, var det tyst. Men det är, ja, fina ord du säger Gud. Ja, men det är schysst. Det skulle vara fantastiskt. Han kunde ha varit tyst och tänkt, ja, det är härligt. Men när han började profetera så började han höra ett rassel. Han började se någonting hända. Han började se att kött började komma på benen. Senor och saker började foga samman och så vidare. Och till och med att Guds ande kom in och de fick liv igen på nytt. Mina barn, jag tror någon av grabbarna när jag var liten och sa, men pappa, vad sa de när de fick liv igen? Ja, det kan man ju fundera. Vi vuxna, vi bara läser vidare som att det är helt naturligt. Men vad sa de? Ja, tänkte, fett schysst. Jag vet inte, ungdomarna säger nu, fett liksom. Tack. Mm. Jesus själv säger så här i Markus 11:22-23. Jesus svarade: Amen säger jag. Om någon av pastorerna säger till detta berg, nej vänta nu, om någon av de äldste säger till detta berg, nej det står inte heller, om någon from säger till detta berg, nej det står inte heller, om någon helig person säger till detta berg, nej det står inte heller, om någon säger till detta berg, lyft dig och kasta dig i havet och tvivla inte i hjärtan, utan tro det han säger ska ske, då skall det ske. Där inkluderar dig och mig, eller hur? Om någon. Alla är ju inte äldste här. Alla är inte pastorer. Ibland kan man känna att man inte är så helig heller. Speciellt jag i trafiken. Jag blir skogstokig ibland. Det är mina killar så här. Trafiken. Alla kör väl sakta, tycker jag. De hjälper inte till med blinkers och så vidare. Det blir kaos i rondellerna. Jag tänker, men ni ska inte se mig i trafiken. Fast när jag är pastor så har jag mina akilleshälar. Nej, om någon säger till detta berg, det inkluderar dig och mig. Snappare Abraham, han hette ju inte Abraham från början, han hette Abraham. Ja. Men Gud sa åt dem, du ska inte längre heta Abraham, du ska heta Abraham. Ja. Och det betyder Abraham, betyder fader till många folk. Tänk att byta namn så där och så sen grannarna börjar säga Abraham. Men du har ju inte mycket folk. Hur många ättlingar har du? Ja, ingen liksom. Jaha, vad konstigt. Ska vi säga Abraham nu då? Ja, jag ska tydligen säga det. Frun Sara bara, Abraham, fader till många folk. Från början kanske man känner lite awkward. Lite konstigt va? Men det var det han var tillsagd att säga. För att han började profeteras ut någonting. Sen vet vi ju att han blev fader till många folk. Romarbrevet 4:17 säger så här. Då tar jag upp det här sammanhanget. Romarbrevet 4:17. Till fader för många folk är satt, och det är han inför Gud som han trodde på. Honom som gör döda levande och kallar på det som intet är som om det vore till. Det här ordet har jag stått på så mycket. I 25 års tid har jag stått på det här ordet. Jag har erfarat många gånger att det här funkar, att tala ut saker. Det här med Eden Home, barnhemmet, när jag, som jag sa, jag var nere dit med mamma. Jag får tillbaka bara ett halvår senare, för jag kände att jag vill tillbaka dit. Jag fick en relation med dem på barnhemmet som jag kommer ifrån. Vi brevväxlade på den tiden. Ja, det var inga telefoner, sms och WhatsApp och Messenger, utan det var brevvägen. 2 veckor tog det för ett brev att komma ner. 2 veckor tog det för brev att komma tillbaka. Så man hade kommunikation på en månad där. Och missförstod man varandra, ja, det vet ju, det tog en månad till där. Men på något sätt så lyckades vi ha kommunikation, och jag slutade med att jag får ner bara ett halvår senare och bodde på barnhemmet tillsammans med dem en månad. Och det var verkligen den bästa tiden i mitt liv. Men då kände jag där att jag vill också starta ett barnhem. Jag skulle också vilja göra det. Och när jag kom hem så började jag be och ropade ut. Och 25 år har jag bett och ropat ut där. Kallat på Eden Home. Kom till, bli till i Jesu namn. Du vet inte hur många gånger jag har bett på morgonen i mörkret, i fördunkla, i det fördolda. Ropat. När ingen har trott på mig. Många har tänkt att det här kommer inte gå vägen. Inte ens mamma, att hon bara skrattar åt mig. Liksom sådär. Men jag har behållit i mitt hjärta. Jag har skrivit en blogg för några 10-12 år sedan. Det var ingen som gensvarade där. Eller alla visioner jag hade där, drömmar. Men jag fortsätter tala ut. Jag fortsätter profetera ut. I Jesu namn, kom till, bli till Eden Home. Och nu bara för en... Jag backar bara ett år tillbaka. Så börjar ta vid. Folk börjar höra av sig. Folk börjar liksom länka in. Folk liksom tror på det här. Börjar se. Och jag tackar Gud. Jag nyper med armen varje morgon nästan till. Varannan dag i alla fall. Saker händer hela tiden. Folk hör av sig på olika sätt. Ja, men... Jag kan göra hemsida. Någon söderut ska göra hemsidan åt mig. Någon har gjort loggan. Jag kan ingenting. Jag har sagt så här till Gud. Jag behöver min Aron. Jag kan inte det här själv. Jag har inga talanger, inga gåvor, ingenting liksom. Det enda jag har en life story som är dramatisk och gripande, tycker jag själv. Och jag tänker på alla människor som hela tiden springer före och hinner förbi en och allt möjligt. De lyckas med allting. Jag sa återigen, ärlighet med Gud, det är det bästa. Jag sa till Gud bara för något år sedan, tror jag, eller 3 månader innan det här började tog fart. Jag sa till Gud ärligt, på riktigt Gud, alla andra springer förbi mig, alla andra lyckas, alla andra har gåvor, talanger. Går det inte att göra någonting av min berättelse, det jag varit med om, går det inte att använda det? Tog bara 3 månader så kommer det igång. Halleluja. Jag har varit med, nu vill jag inte ta någon ära åt mig, men 2 stycken som inte kunde få barn. Och jag tog det till mig i mitt hjärta. Jag bad, jag ropar ut, jag talar ut. Och efter någon tid så får en barn. Amen. Jag har varit med om att min släpvagn som jag lånade ut till svärfar till Stockholm blev stulen. Och då ett släpvagn för mig, det är som ett barn. Alltså det sköter barnet för mig. Alltså tårarna kom på riktigt. Det känns pinsamt att säga det, men så är det faktiskt. Har man inte släpvagn är man inte man. Det är min filosofi. Så att för mig var det jättejobbigt. Svärfar ringde mig på jobbet och sa, du, släpvagnen verkar vara stulen. Och vi pratade vidare. Jag tänkte, men vi la på. Sen tänkte jag, men vad sa han egentligen? Sa han verkligen att han var stulen? Jag ringde upp han igen och sa, du, menar du verkligen att släpvagnen är stulen? Jo, han verkar stulen. Vi hade låst fast den i en stolpe där och gjort allt möjligt. Och den är borta. Ja, jag är förtvivlad liksom. Gråten kommer liksom när jag kommer hem. Och det är som att man rövar bort ett barn. Man vet inte vad man gör med barnet. Det är liksom, ja, ni vet, våldförs eller vad som helst. Så var mina känslor. Jag tänkte, vad händer med min släpan? Vem har tagit den? Vad gör den? Skamfilen, vad händer? De slår en slag, plåt, byngler. Allt liksom. Jag är helt förtvivlad liksom. Så jag börjar be till Gud och ropa till Gud. Jag ber i 8 månader ber jag. 8 månader ber jag nästan till varje dag. Sen tänker jag så här, nej. På riktigt, det här, jag måste bara vända min bön. Jag börjar tala ut det. Jag kallar på den här släpvagnen. I Jesu namn, kom tillbaka. Jag ropar till den. Liksom, i Jesu namn, bli till, kom tillbaka. Var än du befinner dig. Och så vidare. Efter 1 månad får jag ett brev i brevlådan från polisen. Jag har fått tidiga brev av polisen om det här släpvagnen. Det är bara någon vanligt brev. Så jag lägger det bara på sidan. Det är tjockt. Efter ett tag säger jag, ja, men jag ska väl öppna och kolla. Och så börjar jag på läsa. Och så ser jag ju att de har hittat en släpvagn. Och det är ju chassinummer. Allting stämmer. Jag tänkte, men Gud, det är på riktigt. Men det tråkiga i det här, det är ju svensk lag. Eller på att säga. Paragrafer hit och dit. Så jag ringer polisen och säger, det är min släpvagn, ni säger det, kan jag bara hämta den? Nej, det går inte. Går inte, säger jag, det är min släpvagn. Jag kan komma när som helst. Nej, du vet, vi glömde fråga tjuven om man åberopar om det är hans släpvagn. Jag sa på riktigt, va? Det är min släpvagn, ni säger det. Vad är det för? Ja, vi måste följa paragraferna i Sverige och så vidare. Ja, i alla fall en månad senare så åker den här tjuven fast igen. Och då han har tjuven andra grejer. Så då kunde de fråga den här frågan. Så då kunde jag hämta släpvagnen. Jag vill bara fortsätta här lite snabbt. Låt en svage säga att jag är stark. Säg att du är stark. Det här med att tala ut. Det här låter kanske jättekonstigt. Jag vet inte, men ni kanske praktiserar det. Jag har namnat det här ställena i Bibeln. Det står i fler ställen om det också. Det här med att tala ut. Jag börjar tala ut. Jag är hemma. Spegeln. Emil, du är fantastisk. Du är snygg. Ja. Du är stark. Du är vältalig. Du är smord. Du är fantastisk. Du är älskad. Och så vidare. Från början kändes det så här. Är du dum i hela huvudet? Alltså, det känns så awkward liksom. Det känns jättekonstigt. Jag vet inte om det känns naturligt för er. Men för mig kändes det jättekonstigt. Speciellt när man växte upp med det jag berättat. I alla fall så börjar jag treva mig fram där i mörket och säger de här dag ut och dag in. Till slut så blir det en ryggrad i mig. Så nu kan jag liksom säga att du är fantastisk. Du är smord. Du är klok, du är vis, du är smart. Och du är snygg och du är stark. Det finns en kraft i att tala ut, mina vänner. Det är det jag vill komma med budskapet. Oavsett vad du är med om i livet. Oavsett vad du kommer igenom. vara med om i livet. Skippa det här mellanmjölkslandets liksom kultur. Det här jantelagen, gråklädda. Jag gillar bling, nu tror jag inte bling-bling-kläderna med mig. Jag kan rå full med sidenskjortor och grejer. I alla fall, sticka ut lite grann. Det är helt okej. Okay. Gud älskar när vi sticker ut. När vi liksom tror på oss själv och är oss själva. Det som Gud har tänkt att vi ska vara. Mm. Jag tänker så här. Jerikos murar kunde inte hindra. När de väl ropade ut, då rasade murarna. Mm. Om du skulle vilja se någonting förändra i ditt liv. Du kanske sitter där som tänker att jag är för rädd för att tala inför människor. Jag kämpar med ekonomin. Jag kämpar med äktenskap. Jag längtar efter en partner. Jag vill ha ett jobb. Jag vill komma in på en linje i skolan. Jag vill bli missionär. Vad helst det är som du längtar efter. Börja tala ute. Fysiskt liksom. Mm. Halleluja. Tack Jesus. Amen. Idag så Eden Home igång. Vi har anställt 2 kvinnor som kommer ta hand om här barnen. Barnen flyttar in här i mitten på april. Jag ska ner nu i slutet av april. 3 maj så kommer jag invigning. För mig är det bara, hur händer det här? Hur är det möjligt? För mig är det jätteoverkligt. Jag vet att när jag kommer komma ner dit och se de här barnen. Jag satt i traktorn. Jag jobbar som fastighetsskötare på AB Bostaden. Sitter mycket i traktorn där. Jag såg det framför mig. Jag kände tårarna kom för mig. 25 år har längtat. Och nu ska jag äntligen få se de här barnen i ögonen. Jag ska få berätta min resa för dem. För jag vet att de kommer också ha samma tankar och funderingar på varför deras liv vart som det vart. Men för Gud är allting möjligt. När jag är nere i Sri Lanka, när jag är nere i andra länder, när jag vittnar, så brukar jag säga så här. Det är inte lönt att du längtar till ett annat land. Det är inte säkert att det blir bra. För mig var det inte bra. Det var traumatiskt, jobbigt, tufft. Det som var vändningen, det var när jag tog emot Jesus Kristus som 21 år gammal. Då vände hela mitt liv. Jag fick en fru, jag fick barn, jag fick jobb. Allt det här, välsignelse. Jag fick gemenskap med bröder och systrar. Hela mitt liv, totalt mörker till totalt ljus. Halleluja. En kan inte göra allt, men alla kan göra något. Ensam är inte stark. Vi behöver vår Aron. Jag behöver min Aron. Mm. Det här är budskapet. Jag ska till andra platser. Jag ska till Sorsele. Jag vet att din man var från Sorsele, Hanna. Jag ska till Sorsele, jag ska till Arjeplog. Jag ska till Vindeln. Och jag ska lite olika platser. Jag hoppas hösten också ska bara fortsätta. Jag hoppas få stå på Lapplandsveckan. Där i tältmötet och berätta och vittna. Och som sagt, jag gör det inte för Emil Perssons skull. Jag gör det för barns skull. Jag ser något större där framme. Jag ser fler Eden Home. Jag ser hela landet förvandlas och möta Jesus. Det här är ett land som är lika stort som 65 000 kvadratkilometer. Det är ungefär som Västerbotten. Med 21 miljoner människor. 82% buddhister. 12% hinduister. De behöver Jesus. Så är det. Mm. Inte för att härma någon bibelsammanhang eller Moses. Men på något sätt känner jag att jag har ett kall, jag har ett uppdrag. Oavsett vad jag varit med om så ska jag vända det som jag varit med om till något gott. Till människors frälsnings skull, till Guds ära skull. Det är därför jag är här. Halleluja. Amen. Jag ber tillsammans med er. Tack Jesus för att du är en fantastisk Gud här. Tack Herre för att du är den du är. Du är Israels helige. Du är Abraham, Isak och Jakobs Gud. Och du är den Gud som lever än idag Herre. Som vandrar med oss, vi människor här på jorden. 2024 Herre. Oavsett vart vi befinner oss i vår vandring i livet Herre. Så är du där Herre. Om vi så är i mörkaste dalen så är du där Herre. Det är bara en tillfällighet vi är i dalens gång. Vi ska på genomresa, vi ska upp till bergen, vi ska upp till höjderna där du är och få ditt perspektiv Herre. Tack att du vill välsigna mina bröder och systrar här i Ursviken Herre. Tack att du talar till dem, hjälper dem. Jag ber dig helige ande att du ska ta det här ordet och göra det ännu mer levande. Hjälp mig att praktisera, hjälp mig att stå på det, hjälp mig att liksom, ta det till sig, att se sin egen vardag förändrad och det som de drömmer om och det som de hoppas om ska ske i Jesu namn. Jag tackar dig och välsignelse med församlingen i Jesu namn. Amen. Amen. Amen.